Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså händer en massa saker med kroppen under graviditet. Ja, det har ni knappast missat. Och då är det ju så här att om det händer saker med hjärta och lungor och blodmängd och så vidare, då är det ju ganska logiskt att också händer någonting med kroppens största organ, som är huden. Och när jag sitter och jobbar i mödravården så får jag jättemycket frågor från gravida om saker som rör huden. Om akne eller om eksem eller konstiga nya prickar. Eller om bristningar. Och vi på Babys podcast känner oss ganska säkra på att ni som lyssnar också sitter med de här frågorna. Och därför tänkte vi idag att vi skulle fokusera på huden under graviditeten. I studion hör ni som vanligt mig, Rebecka, som är gynekolog och...
Okej, hej, Karina barnmorska här.
Och vi har bjudit in en gäst. För det är klart att vi som barnmorska och gynekolog och mödravårdsläkare kan mycket om graviditet. Men vi är ju inte superexperter på huden. Så vi har bjudit in en hudläkare, nämligen doktor Anne Wetter. Specialistläkare inom dermatologi med lång erfarenhet och grundare av flera kliniker. Så häng med in i vårt avsnitt. Varmt välkommen, Anne.
Tack så mycket, Rebecka. Jättekul att få vara här och prata om mitt favoritämne, huden.
Ja, och jag känner mig superpepp för att jag vill verkligen lära mig det här.
Och det är mycket mer spännande än vad det låter när man säger bara huden. På en vuxen person så är det 2 kilometer, alltså 10 kilo hud.
Ungefär, alltså det beror på lite hur stor man är och vilken vikt och så, men det är ju vårt största organ. Så allting syns ju, precis som du inledde med, Rebecka, att det är ju mycket som händer på insidan, och som hudläkare blir man ibland lite av en detektiv. För man kan ju se tecken på huden som faktiskt speglar insidan.
Men om man skulle börja med vad som generellt händer med huden under graviditet när det gäller pigment och torrhet och känslighet. Liksom vad, om vi börjar från början.
Precis, och under graviditeten, det vet ju alla att det är en orkan av olika hormoner i olika tider när man går in i de här olika trimestrarna. Och huden påverkas, och man kan säga generellt att det finns ju vissa hudsjukdomar som är kroniska, eksem, psoriasis till exempel. Där är det jättesvårt att säga om de blir bättre eller sämre under graviditeten. Många erfar att det faktiskt blir bättre under graviditeten, eftersom immunförsvaret ofta sänks lite och kanske inte är lika aktivt då. Och många av hudsjukdomarna har lite sån här immunologisk genes. Men sen finns det lika många hudsjukdomar då som kan förvärras under graviditeten. Och sen finns det ju också en mängd sjukdomar, eller vad man säger, vanliga, akne är ju faktiskt en sjukdom, och under just en graviditet när man är så påverkad av de här olika hormonerna, östrogen, progesteron, och på slutet av graviditeten sen prolaktin, så är det beroende på hur känslig man är för det här påslaget, och då får vissa kvinnor mer akne just under graviditeten.
Men jag fick ju lära mig när jag läste graviditetsfysiologi att huden under graviditet blir generellt mer fuktig. Men ändå tycker jag att det är jättevanligt att gravida snarare säger det motsatta. Att de tycker att huden känns så torr och att det liksom är så lite irriterat, kliigt, och att man vill smörja sig hela tiden.
Alltså det är nog väldigt individuellt vad som sagt händer under graviditeten. Men generellt, men man har också hört att det blir en väldigt glow i huden, att man får den här lysten under graviditeten. Och det har ju att göra med att man också får lite mer kärl, man får mer vätska i kroppen, och det här lite lysten som då faktiskt kan vara att man får en ökad kärltäckning i huden och får lite den här glow-biten. Men sen är det ju många, jag tror att det första man tänker på under graviditet, det är nog de här pigmenteringarna som sätts i huden. För man är, och där är det så himla individuellt vilken typ av person man har, vad man har för genetik. För just pigment ökas ofta under graviditeten. Man är mer känslig för solljus, annat ljus också faktiskt. Och melasma till exempel finns något som heter, men även andra typer av såna här pigment i huden. Som sen kan stå kvar efter graviditeten, men faktiskt kan följa med efter man då har fött barn.
Och vad ska man göra för att förebygga eller att minska risken för att få en pigmentering? Den är väl inte farlig i sig?
Nej, och där måste man skilja på, det finns olika typer av pigmentering. Det som man tänker först på, det är den här melasma som också kallas för graviditetsmask, kloasma, finns lite olika namn på det. Och det är en väldigt klassisk pigmentering som brukar sitta symmetriskt i ansiktet, på kinder. Ibland sätter det sig runt munnen, nästan som en liten mustasch. Kan sitta centralt i pannan. Så det är ofta väldigt stora, välavgränsade pigmenteringar. Och den formen av pigmentering är svår att undvika. För det är det här hormonella påslaget som gör att det blir en liten reaktion eller enzymreaktion då som kickar igång pigmentet. Och det främsta man kan tänka på, det är att skydda sig mot solen och mot ljuset. Att man använder till exempel keps när man är ute, solskydd, och försöker undvika att sitta i direkt solljus. Vilket såklart kan vara rätt svårt när man är gravid och vill vara ute och gå och promenera och röra sig. Sen finns det en annan typ av pigmentering som är mer den här vanliga, man säger lite solfläckarna, som man kan få även om man inte är gravid såklart. Och den är inte riktigt samma sak, det är bara vanliga, eller bara, men det är vanliga pigmentfläckar som sätter sig i ansiktet, på kroppen i övrigt, inte alls lika symmetriskt, inte alls lika markerade. Och det är samma sak där, det är ju solen eller det här ultravioletta ljuset som gör att huden vill skydda sig mot det här farliga solljuset och försöker kicka igång pigmentet för att skydda oss. Och så får man de här solfläckarna.
Men den här mörka randen som man får mitt på magen, som vi kallar för linea nigra, den får man ju ändå fast det inte är ett solbelyst.
Precis.
Område.
Ja, och det är nog mer hormonellt betingat. Och den försvinner ju ofta efter graviditeten också. Så det finns olika typer av pigmenteringar, men det mesta är nog det här som sitter i ansiktet.
Är den starkare vid ett visst kön?
Eller är det finns nog ingen riktig vetenskap bakom det, tror jag. Att det skulle vara en pojke eller flicka, du menar som...
Mm-hmm.
Ja, nej, det tror inte vad jag ingen vet i alla fall.
Nej, den frågan har jag fått förut här i podden och försökt hitta någon slags evidens för i studier, men nej, det fanns inget.
Nej, det har faktiskt inte sant. Heller.
Pojkar hörde vi då, Rebecka, va? Att det skulle vara som mer ofta har en sån. Var det inte så?
Det är just med linea nigra, jag tror du tänker på kanske någon annan, något annat hudtillstånd.
Det är det många som har sagt att det skulle ha en, att man skulle få mer akne om man har pojkfoster, men det tror jag inte heller finns någon sanning bakom.
Okej. Okay. Ja, hur som, det finns ingen vetenskap vilket är en pojke eller flicka, men nej. Just det.
Sen har man ju hört
du, pigmenteringen, går den oftast bort efter graviditeten? Och går den bort, kommer den tillbaks i och med fler graviditeter?
Ja, alltså har man den här läggningen att få den här klassiska melasman, så kommer den ofta tillbaka när man blir gravid igen. Man kan såklart få det här även om man inte är gravid, om man står på p-piller, andra typer av hormonell behandling, och man kan få den även utan hormoner. Så att vi vet inte riktigt varför vissa får, men ofta brukar den då bli blekare när man är färdig med amningen, ofta under amningen kvarstår den. Och sen finns det ju som sagt det man bör göra, som man absolut säger det primära, det är då att undvika direkt solljus, ultraviolett strålning. Och där har man också sett en hel del nu studier på att till och med det här blåa ljuset kan trigga igång, och det här vanliga synliga ljuset kan trigga igång den här typen av melasma. Så att det är det första. Och vill man sen bli av med det, så finns det ju såklart olika behandlingar. Om det kvarstår efter en graviditet, jag brukar ju aldrig rekommendera att man ska behandla med starkare produkter på huden under en graviditet, utan vänta tills man har fött sitt barn.
Mm. Något annat som är väldigt, väldigt vanligt och som rör huden, det är ju hudbristningar.
Mm.
Eller strie som vi kallar det för då, som ju vanligen sitter på magen men kan sitta liksom på bröst, lår, överarmar.
Mm.
Det här, om jag förstått det rätt, så är det ju att huden ska liksom expandera så fort så underhuden inte riktigt hänger med.
Och det är ju egentligen en ärrbildning i huden, kan man uttrycka. Att den hänger inte riktigt med, precis som säger, den lossar lite från underhuden. Och så blir det då en vitaktig, nästan, ofta är den röd först och sen blir den vit. Och det är alltså en typ av ärrbildning. Och det är ju att huden expanderar lite för snabbt. Och där, det är svårt, och det är samma sak där, att det handlar mycket om vilken genetik man har, vilken typ av kollagen, hur huden ser ut. Och vill man förebygga det här, så finns lite så att man ska smörja, inte någon jättemycket vetenskap bakom det, men just där att man ser till att hålla huden så mjuk som möjligt, massera med olja, mjukgörande, och försöker förebygga det på det sättet.
Och går det att behandla det om man får det ändå?
Alltså, har man väl fått det, så är det svårt att bli av med det. Jag har ju jättemånga patienter som söker för det här. Och så om det är de här röda strie, så är det en hel del, då är det en relativt nyuppträdd strie, och då är det lättare att behandla. Då kan man behandla med bland annat en kärlaser som kan få det att dra ihop sig. Är det de här vita strier som är lite mer ärrliknande, kan man också få lite bättre med olika, det finns lite olika tekniker, laser, en teknik som heter microneedling, när man går ner med små nålar i huden för att försöka stimulera kollagenet och byggas upp igen. Och samtidigt då behandla med retinol, vitamin A-syra, en sån här jättebra ingrediens och produkt att behandla för att stimulera kollagenet och försöka återuppbygga det här lite ärrvävnaden.
Rebecka bär de här ränderna med kärlek. Nej. Vet du varför? För hennes son kallar dem för tigerränder.
Min minsting, han fick syn på dem där när vi var.
Det är väldigt gulligt.
Han bara, är det där dina tigerränder, mamma? Är det för att du är så modig? Oh. Jajamensan, sa jag. Så är det.
Det ska jag säga till mina patienter som söker för det. Embrace it. Ta till dig kärleksränderna. Strunta i och försöka få bort dem. Kostar. Ibland är det faktiskt inte riktigt värt varken pengarna eller tiden. Man kan nog inte räkna med att helt få bort dem. Så det tycker jag var väldigt bra.
Acceptans och kärlek till dem. Det är inte bara de med övervikt, för det, så var det ju sagt innan, liksom, har man övervikt då har man lättare att få det här, men så är
det
inte.
Nej, det stämmer inte, utan det handlar mer om, det är svårt, även om man inte går upp väldigt snabbt heller under graviditet kan hända. Jag tror att det har mer med att göra, igen, den här härliga genetiken, lotteriet som man fick. Man får skylla på sina föräldrar i sin tur vad man fick i livets lotteri eller genetiska lotteriet, att ibland har man lite skörare kollagen och att det är lite mindre eller lite mer känsligt då för den här typen av expansion.
Jag ska ringa min mamma och klaga. Det kan ju vara min pappas gener också, men honom kan jag inte ringa till, för han lever inte längre. Så jag skyller på min mamma istället.
Du var inne på det här att förebygga då med att smörja in huden. Jag läste för ett tag sedan att kakaosmör och chiasmör skulle vara det som sägs ha bäst effekt. Är det någonting som du dissar?
Nej, jag dissar inte. Jag måste säga, där tror jag att ni kan det bättre än vad jag kan. Det är mer, jag tror att det är mer den här liksom massagen, att man ska underhålla och mjuka upp huden. Och på så sätt stimulera lite den här kollagen-nybildningen så att det inte tappar kollagenet. Men igen, jag tror inte att det finns något riktigt bra svar på det. Man ska nog bara vara lite försiktig med mer såna här rena, ja men, olivolja är bra för många, men ibland kan det ju faktiskt, man kan reagera rätt mycket på de här organiska oljorna som finns i huden om man är känslig.
Men du, vad säger du om oljor som innehåller E och C-vitamin? För det var ju också ett tag som man rekommenderade.
Absolut, och det är, absolut, tror jag också är jättebra. Framförallt kanske vitamin E då, som jag tror jag har sett mest på. Men även vitamin C, där vet man ju att det också är sånt som går in i huden och hjälper till. Och det behövs ju framförallt vitamin C när kroppen bildar nytt kollagen. Så det är ju en sån här nyttig vitamin som kroppen kräver för att det ska återuppbyggas.
Men vad är då bäst, att få det via huden eller att få det via kosten? Eller båda?
Det är nog förmodligen via kosten. För där beror det på väldigt mycket hur de här molekylerna ser ut som går igenom huden. Det mesta går ju inte. Vi har ju, vår hud är ju en väldigt tät, som en regnkappa egentligen, som håller huden. Det släpps ju igenom väldigt lite genom huden, så det måste ju vara små molekyler för att kunna gå ner och faktiskt påverka. Mm. Det är ju lite hur de här krämerna och oljorna anförskar, hur de är gjorda och vilken, att det fungerar. Ja, så jag tror det är mer det här mjukgörande faktiskt när det kommer till strio. Och som sagt, det finns ju nog ingen riktigt så här riktig sanning, utan mer jag tror att det här massagen, att man mjukgörande olja, det som man trivs med helt enkelt.
Mm. För det finns ju en uppsjö av produkter idag där det står liksom att de är till för att bara kunna förebygga och ta bort en del av de här striorna. Men ja, vad bra. Lite expertis på det från dig, Anna. Köp en mjukgörande bra kräm.
Jag tror att man ska nog vara less is more, och det som är, känns skönt och som man vet man tolererar.
Billigare också kanske.
Dessutom. När vi är inne på det här med mjukgörande, då börjar jag direkt också tänka på eksem. Eftersom mjukgörande är en del av behandlingen. Och du var lite inne på det här att eksem kan bli bättre, men det kan också bli sämre, lite beroende på genesen och så. Men hur ska man då tänka när det gäller behandling av eksem under graviditet? Jag tänker kortisonbehandlingar och så.
Mm. Alltså där behöver man absolut inte, har man ett svårt eksem under en graviditet så ska man absolut behandla det. Och där är det ju första hand behandlingen är kortison, alltså lokala steroider på huden. Och det är så lite som går in, och man har heller inte sett, nu är det ju svårt att göra såna studier på gravida, men man har ju ändå använt det så pass länge, så att i min värld mår ju fostret sämre av att mamman går runt och kliar sönder sig och har en inflammation i huden än att man behandlar det här eksemet adekvat. Och det ska ju vara hellre en kort intensiv behandling, att man behandlar eksemet, och det är ju en inflammation i huden. Eksem, där har man ju en hudbarriär som är förstörd, vilket då innebär att det är lättare att få infektioner i huden, lättare att dra på sig både bakterier och virus i huden. Så för att undvika det, så snabbt in med en kortisonbehandling och sen då mjukgörande som ett komplement, och att man fortsätter med det under hela graviditeten.
Var sitter det som oftast, eksemet?
Eksemet, alltså det kan ju sitta precis var som helst på hela kroppen. Nu pratar vi kanske mer det här atopiska eksemet, och det är ju igen det här lotteriet, genetiken. Det är ungefär 20% av Sveriges befolkning som faktiskt har den här genen för atopi, och då, det kallas också böjväxteksem. När man är barn, när det här börjar debutera, då sätter det sig ofta i böjväcken, armväck, knäväck. Men sen när man blir vuxen så kan det sitta precis var som helst, runt ögonen, händer. Och man är också mer känslig, har man en atopi så är man mer känslig för det här upprepade tvätt. Huden är lite skörare. Så att det är ännu viktigare att man faktiskt har en mjukgörande kräm som man trivs med, smörjer huden, ser till att man håller den intakt och behandlar när man då har det här aktuella eksemet.
Och vad rekommenderar du för tvål, eller inte tvål utan någon olja att tvätta sig med, som skulle kunna vara till fördel?
Tvål, det ska ju vara någon duscholja. Egentligen även vatten är ju uttorkande för huden. Så hellre då att man ska väl undvika de här riktigt alkaliska tvålarna som också torkar ut. Men en bra duscholja, duschkräm. Och jag tror det viktigaste efter en dusch att man smörjer in sig när huden är lite fuktig. Och det brukar jag förklara som att huden är som en wettextrasa. Att när den är lite fuktig så suger den ju åt sig vätskan lite bättre. Om man tänker då på en disktrasa som är torr och man ska suga upp vatten från diskhon eller diskbänken, så tar den ju inte riktigt till sig den här vätskan eller suger till sig. Och samma sak med kroppen, så att gärna direkt efter en dusch att man smörjer in sig och klappar in huden när den är lite fuktig.
Det var en jättebra jämförelse. Den ska jag ha med mig. Vätextrasan. Det var lätt att förstå.
Det funkar för alla, även män.
Är du säker på det? Jag ska prova. Jag har ett antal män i huset här. Så jag kolla vad de tänker.
Har de sett en disktrasa?
Ja, nu ska inte jag vara taskig. Det är faktiskt min man som sköter kök och hushåll. Ja, jag bara raljerar. Ja, du var lite inne på det här med akne förut också. Hur är det med akne under graviditet? Jag tänker när hormonerna liksom sprutar ur öronen.
Samma sak där. Alltså, vissa är ju väldigt, blir ju väldigt påverkade av hormoner, hormonella spegeln. Och akne, det är ju också en inflammation i utgår från talgkörtlarna. Det är ofta det är de här receptorerna, om man nu ska gå in lite mer med sin där androgen, här manliga könshormonet som ofta triggar igång det. Så den här spegeln med olika progesteron och östrogen, så är det vissa som är mer känsliga att få det. Så där kan jag inte riktigt svara på när under graviditeten det är mer vanligt och så, utan vissa får rejält med akne under graviditet. Och det behandlas ju egentligen precis på samma sätt som när man får akne om man inte är gravid. Förutom då att jag sätter inte in någon direkt tablettbehandling på gravida, utan brukar försöka hålla mig till lokalbehandling. Även att man ibland rekommenderar en typ av laserbehandling, en kärlaserbehandling för att dämpa inflammationen. Mycket mer går på det här med hudvården för att försöka lindra besvären just under graviditeten. Det är också en relativt begränsad period, så att de flesta brukar köpa det, att de kommer lite oftare och går på till exempel rött ljus. Är också sån här bra behandling att göra under graviditeten.
Och är det någonting som man liksom kan få på alla hudmottagningar, eller är det
sådana typer av behandlingar, det är nog ingenting som den offentliga vården står för, utan det får man ju tyvärr då stå för själv.
Mm.
Men vanliga aknebehandlingar, lokalbehandling, benzoylperoxid, acelinsyra. Däremot skulle jag vara lite försiktig ändå, även om det är en minimal mängd vitamin A-syra, retinoider som går igenom huden. Men man vet ju att de här vitamin A-syrorna, som är en jättebra behandling mot akne, om man äter de tabletterna så blir fostret skadat i princip 100% av fallen. Så att jag brukar ändå inte rekommendera att man ska använda kräm, även om det inte finns några som helst bevis på att det skulle påverka fostret. Men just i det fallet tycker jag ändå att det finns alternativ som man känner sig mer säker med, som man absolut inte kan skylla någonting på en behandling man har gjort under en graviditet, om någonting skulle bli fel eller att fostret skulle föda skadat.
Och när det gäller det här med när under graviditet är som värst, jag kan bara liksom tänka hur jag träffar gravida på mödravården. Jag tycker att det är en vanligare fråga första tredjedelen av graviditeten. Det verkar vara då som det liksom...
Med akne?
Ja, att det liksom exploderar som mest då, och sen att det lugnar sig lite.
Men även i den sista fasen, jag har en hel del också som kommer och har problem just i det här slutskedet.
Mm.
Kan det vara så att man inte någonsin har haft akne tidigare fast det uppstår nu under graviditeten för första gången?
Ja, det kan också hända. Allt är möjligt i vår Herres hage. Även om det nog är mer ovanligt, men det finns absolut, absolut patienter som aldrig haft den bästa huden alltid och så blir de gravida och så bara händer allting. De får akne, de får torr hud, de får hela livet rasar i princip. Och där är det många som säger att om det är en flicka då så är det att det skulle vara större risk att de här flickfostren tar mammans skönhet och ger ful hud. Men det tror jag inte heller finns någon riktig vetenskap bakom.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej.
Nej, men det är en rolig skröna.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, men jag tänker psoriasis. Hur påverkas det av graviditeten?
Ja, precis samma sak. Det är också en inflammation och en autoimmun sjukdom. Så att det finns ingen, vissa blir helt besvärsfria under sin graviditet för att det sen kommer tillbaks så fort de har efter förlossningen. Medan andra blir förvärrade. Så det är ungefär som eksem där, det är svårt att säga. Och det finns inte heller någon, tycker jag, riktigt mellan olika graviditeter. Vissa kan ha den ena graviditeten och inte den andra graviditeten. Och det är samma sak där, psoriasis, har man en svår så ska ju den behandlas under graviditeten. Att det är bättre att behandla än att gå runt och må dåligt över sin kroniska sjukdom som man har.
Och är det likadant där att vissa preparat är helt okej att fortsätta med och andra kanske man ska pausa med? Och...
Mm. På psoriasis är det ju många som står också på tablettbehandling och immunosuppressiva behandlingar. Och det är klart, det pausar man under en graviditet. Mm. Så det är ungefär som eksem där att man behandlar med kortisonpreparat och när det kommer till psoriasis även sån här ljusbehandling, UVB mest då, som finns olika ljuscenter och det är någonting som vi gör i den offentliga vården som man kan få.
Och det går att göra under graviditet också?
Det går att göra under graviditet, mm. Då får man väl bara lite tänka på det här då med pigmenteringen. Mm. Men även det här är ju ett medicinskt ljus och när det kommer till psoriasis så gör man ju det väldigt korta, ibland är det bara 30 sekunder som man är i den här UV-lampan, så att det brukar fungera, men man kan ändå tänka på det.
Hur är det med rosacea då?
Ja, samma svar där tror jag tyvärr, jag måste säga. Det är svårt att säga om det.
Ja.
Det finns ingen riktig. Det är, har man det så kan det ju blomstra. Och rosacea där, till skillnad mot både akne och psoriasis och eksem, så vet man ju inte riktigt vad det är som triggar det och vad det är som gör att vissa får det. Mer än att man ser att det är liksom en inflammation i huden runt kärlen ofta. Och man tror att det har lite med de här mikroberna, vårt hela den här bakteriefloren som sitter i vår hud. Det finns ett litet kvalster som heter Demodex som man tror då är lite aktivt som triggar den här inflammationen. Som sagt, där igen, kanske lite mer det kan blomstra och behandlar precis nu faktiskt en tjej som det bara helt löpte amok direkt, nästan innan hon visste att hon var gravid. Och nu har hon gått just på lite laserbehandling. Man kan ju inte sätta in så mycket då utan det är samma sak där, det är lokalbehandling. Och så går hon på lite laser och så försöker vi hålla det i schack. Så det är svårt att säga det. Det får man se när det kommer, så får man försöka lösa det efter bästa förmåga.
Kan inte ni beskriva vad rosacea är?
Rosacea, det är en... Det finns många olika typer av rosacea egentligen. Det finns nog 20-25 olika typer av det. Men den vanliga som man tänker på, det är den här när man får en diffus rodnad i ansiktet. Det kan nästan se ut som finnar med sådana här papler, lite pussler, sätter sig på kinder, runt munnen, näsa, panna. Men brukar inte sitta på övriga kroppen då, till skillnad då mot akne som gärna sätter sig både på bröstet och ryggen. Och en annan stor skillnad mot akne, det är att på rosacea så är det inga pormaskar, utan här är det rena bumlingar. Och man kan heller inte klämma rosacea på det sättet som man kan göra då med finnar. Men det kan se rätt likt ut. Så det mest framträdande är den här påtagliga rodnaden i ansiktet, och lättväckt rodnad, som också då triggas av varma drycker, värme, temperaturväxlingar, alkohol. Kanske inte så aktuellt under graviditeten, men för en som inte är gravid som har rosacea.
Hur är det med stark mat och rosacea?
Stark mat, precis. Ja. Allt det här som vidgar kärlen, som gör att man får den här värmeökningen. Och det kan man ju tänka sig under graviditet, att man får ju ofta en liten temperaturhöjning. Man har en större blodcirkulation, större, att man är lite varmare i kroppen, som kan tänkas trigga just rosacean då när man är gravid.
Hur är det med andra hudsjukdomar? Vi har ju faktiskt tidigare haft ett avsnitt om PEP eller PUP.
PUP, ja. Precis.
Ja. Och då pratade vi, det pratade vi länge och väl om, men då så nämnde vi också lite andra så här ovanliga saker som pemfigoid och, är det liksom, vad finns det för ovanligare grejer men som är lite tydligare kopplat till graviditet?
Alltså, just pemfigoiden, den är ju väldigt ovanlig. Jag kanske har ett eller max två fall och den tror jag, om det är en på 100, det är väldigt få fall. Och där är det ju, där får man utslag som ofta är grupperade. Man kallar ju ibland det här som en herpes gestationis, alltså att det ser ut nästan som herpesutslag, för de ligger som pussler som ligger samlade i grupper på kroppen. Och där finns, är det ju större risk för fostret också om man får den här varianten. Och det är förmodligen, man tror att det har lite att göra med att det bildas då antikroppar som kan gå igenom placenta, och till och med att man får sån här intrauterin död. Men har du sett någon sån, Rebecka?
Jag har aldrig sett någon pemfigoid. Det har jag inte gjort. Däremot PUP eller PEP som det har jag ju sett en hel
del. Den är ju vanlig. Så att jag tycker knappt man behöver vara orolig. Man ska ju inte oroa gravida heller, utan den här pemfigoid är en ovanlig variant. Och får man det, det ska ju handläggas av dermatologer. Och man får ta stans, och det är viktigt att få en diagnos och sådär, och det är klart att man det kliar ju väldigt mycket, och ofta är det ett samarbete med både gynekolog och hudläkare för att sköta om de patienterna.
Och det tycker jag ofta att det blir även vid PUP. Att där är det kanske lite lättare för oss gynekologer att känna igen och ställa diagnos, men de flesta av oss vill nog gärna ha med en hudläkare på tåget också.
Alltså den är ju inte, den är inte farlig, den är ju bara väldigt, väldigt jobbig, och den kommer ju sista trimestern. Och jag tror att det är så mycket som om det är upp till 1% som får det, i alla fall någonstans där. Och där är det ju klådstillning. Jag vet när jag var på Karolinska så la man ju till och med in de här patienterna ibland just på slutet, att man just skulle få liksom stilla klåden, att man fick hjälp med att behandla liksom, med både igen då steroider, och i slutet av en graviditet så kan man ju till och med kanske ge lite mer systemiskt då, att man tar det och får i det. Just den här klådan kan ju vara oerhört jobbig.
Och med systemiskt menar du tablettform då, eller?
Så det kan vara, det är en jobbig variant, och tyvärr inte, som sagt, inte jättevanlig, men, och den är lite vanligare hos förstföderskor, har jag för mig. Du vet bättre än mig, gynekologen. Men,
ja, och jag undrar om det inte var där, nu var det sen ett tag sedan vi hade det PUP-avsnittet, men jag undrar om det inte var då som jag satt och plöjde igenom massa studier och ändå hittade att det fanns en viss övervikt för pojkfoster.
Jaha.
Ja, Vi får gå tillbaka och lyssna på det avsnittet.
Vi får lyssna på det, jag kan också behöva lyssna på. Nu ser ju inte jag de här, jag menar, det är så, nu jobbar jag lite annat här. De här ser ju inte jag så ofta längre. De söker inte mig, jag sitter ju på privatklinik nu och de är ju ofta på sjukhusen.
Mm. Fast jag tror att vi sa först födersker och tvilling, trilling, födslar. Jaha. Var det inte så att det var vanligare?
Där ser man. Jag pluggade som en galning inför avsnittet och sen så vinner hälften ändå. Välkommen till Tentaplugg med Dr. Kaplan.
Det är bra att läsa på. Man lär sig. Men sen är det också att gravida kan ju ha klåda utan att man har någon diagnos. Att det inte är så mycket bakomliggande. Ibland kan det bli lite, man får först kolla då det här att det inte är något som täpper för gallgångar, vilket kan ge klåda, att det inte är något problem med levern till exempel. Men generell klåda under graviditeten, det kan man ju ha.
Mm, jag tycker det är rätt vanligt. Just klåda och det här, ja, lite torrhetskänsla. Ja. Mm.
Och där tror jag faktiskt inte man riktigt vet varför man får det under en graviditet, just den här klådan. Man kollar ju allt de här bakomliggande orsakerna, men sen hittar man nog inte så mycket ofta. Och samma sak som du säger med huden då, att den blir torr och ja, att många upplever mer klåda om det, att det blir lite, ja, lite problem med ytlagret helt enkelt. Och man kan få lite röda prickar och ploppar och sånt där som dyker upp, som inte är akne utan bara lite röda ploppar överallt.
Mm. Är det någon hudsjukdom som är särskilt vanlig under graviditet eller särskilt besvärlig som vi har glömt att prata om?
Jag tycker nog vi har täckt det mesta, va? Akne, rosacea, eksem. Men jag tror att det som folk, det är klart de lider mycket med något som då, igen de här hyperpigmenten, de här pigmenteringarna, melasma. Det upplever jag att även om det inte är en sjukdom egentligen, så är det väldigt många som lider av den här pigmenteringen man får. Och speciellt då när det sitter runt munnen och väldigt markerat. Det ser ut nästan som en liten mustasch. Jag träffar väldigt mycket av de patienterna, speciellt då efter förlossning, under amning och så, och är väldigt bekymrad över de besvären.
Men Anne, vi har ju pratat om några här då som vi har nämnt. Men var kan man vända sig? Nu jobbar ju du privat, men, och det vet väl du också kanske, Rebecka, vart hänvisar vi kvinnor med rosacea, akne, eksem, psoriasis och det här som vi har pratat om idag, graviditetsklåda, pupp och peppe. Pepp heter det väl nu för tiden.
Jag kanske har bytt namn till och med, du ser. Jag har på med det där. Nej, men alltså det är ju hudläge. Jag tycker att man ska ju träffa en specialist. Det är bra att göra. Sen vet jag att det är svårt som det ser ut. Det är väldigt olika vilket landsting man bor i Sverige. Man har olika möjligheter att komma till specialister. Ibland behövs remiss. Ibland kan man komma utan remiss om man ska gå den offentliga vägen. Sen är det ju mycket privata alternativ. Tyvärr kan man säga att de här pigmenteringarna, det är många, ja, klart hudterapeuter och många kan göra bra, men jag tror ofta det är bra att man får en diagnos bakom vad är det för typ av pigmentering innan man börjar behandla den.
Ja, och många börjar ju liksom i mödravården. Jag tycker det är jättevanligt att de tar upp det med barnmorska eller om man träffar läkare i mödravården. Ja, det är klart att vi kan väl liksom det vi lärde oss under utbildningen. Så. Men jag brukar nog lite beroende på vad det handlar om, antingen faktiskt skicka en remiss till hudläkare liksom från mödravården, eller möjligen om det är så att den här personen redan har liksom en kontakt på vårdcentralen, att i vanliga fall är vårdcentralen som sköter det här eksemet, då brukar jag nog säga men börja där om man redan har en sån kontakt, för sen kan ju vårdcentralen också remittera vidare om de tycker absolut att det blir för knepigt för dem. Liksom.
Nej, men såklart. Nu tänkte jag mer på de här som du sa med lasma och de här pigmenteringarna, rena hud, men självklart, det är ju ofta husläkare som håller i patienterna i första hand och remitterar liksom vid behov. Så. Och som du säger, är man gravid så har man ju fördelar, man har en barnmorska, man är gynekolog, man är ju inne i svängen på något sätt. Det är nog värre då kanske efter en förlossning, när man, om man har kvar de här besvären, hur man ska för många lider just där att det är väldigt jobbigt för många. Och det är klart, akne och rosacea, det är mer accepterat att det är jobbigt, men de gjorde precis, jag var på den här världskongressen nu i somras i Singapore, och då har de gjort en jättestor studie med hur många kvinnor som var med, och just det här med pigmenteringar och mörka fläckar, vilket psykiskt lidande det är för många. Och det är många såklart i Norden med vår, men också då de som har lite mörkare hud, att det är ett otroligt liksom, de får en sämre livskvalitet att ha de här pigmenteringarna i huden.
Mm.
Det kan man ibland tycka bara är kosmetiskt, men det kan sätta ner livskvaliteten, så det är också viktigt att uppmärksamma.
Ja, men verkligen, huden är ju livsviktig på många sätt för hälsan och för vårt generella välbefinnande, så är det.
Tyvärr kanske ännu mer i dagens samhälle när man FaceTime, alla sociala medier, och det är mycket digitala, man sitter och pratar och man blir sin hud, men man blir mer associerad med hur man ser ut på det sättet. Så att jag tror att det har blivit ännu viktigare idag än vad det var kanske för 20 år sedan.
Ja, verkligen. Så är det. Vilken bra information, Anne.
Härligt ämne att prata om. Jag känner att jag behöver uppdatera mig lite mer på de här gravida. Så jag får nog komma och prya lite hos dig, Rebecca.
Du är så välkommen. Vi kan väl byta. Du pryar lite hos mig, jag pryar lite hos dig.
Ja, det är kul faktiskt.
Det vore toppen.
Mm. Var ska jag ta vägen då?
Du hänger med, Karina.
Jag får hänga med.
Ja, men okay. Du är med.
Okay.
Oj, alla ska med. Alla sitter i samma båt. Jo, jag kom på faktiskt en sak som kanske har glömt. Det är ju underlivet, slemhinnorna. Det glömmer man ju bort lite efter en. Då kanske det är speciellt efter graviditeten. Det här att man får även då under amningen speciellt. Att man kan få väldigt torra slemhinnor. Och hur viktigt det är faktiskt att återfukta även dem i efterförloppet. Där blir ju nästan att man går lite in i klimakterievarianten. Att man blir så... Det kan bli väldigt torr. Så där finns det också bra produkter som man kan återfukta med. Så att huden ska återfuktas, men även slemhinnorna kan behöva återfukta.
Och där är det ju, där kan jag tycka liksom, där det finns det här vanliga liksom råden kring att tvätta med olja, smörja med olja eller något fuktgivande som passar underlivet bra. Men det också finns ju fuktgivande geler som man kan använda inne i slidan, och det finns lokalt östrogen som man kan använda. Det går också bra under amning. Så att, ta hand om underlivet.
Nej, men att det uppmärksammas. Jag tror att man behöver inte skämmas för det. Det händer de flesta. Det kan du igen mer än mig, båda två. Men jag tror att det är också viktigt att prata om det och förstå.
Ja, så man inte tror att det drabbar mig och ingen annan. Utan det här är ganska vanligt ju. Och det är jätteviktigt att lyfta. Ja, vad bra, Anne Wetter, hudläkare. Du har gett oss information om diverse här idag. Fantastiskt. Ja, tack snälla.
Ja,
då kommer vi till dig. Ja, då kör vi.
Ja.
Det gör vi.
Ni är så välkomna, ja,
men
då
ses
vi
snart. Och så tackar vi dig för idag. Ha det så bra, hälsa din klinik, och du jobbar ju tillsammans med en plastikkirurg också. Ni har ju också en podd som ni kan besöka som heter Nip Talks.
Och där har vi faktiskt ett avsnitt just efter det här med gravidmage och lite mer vad man kan göra både efter en förlossning och mammamage och mammabröst och allt vad det är. Så det kan vi också ta, ni får komma och prya helt enkelt, så gör vi en gemensamt avsnitt allihopa, tycker jag.
Tack för ikväll, hej då.
Tack för ikväll, hej.
Du och jag är tillbaka snart som vanligt. Och under tiden, så som vanligt, det är också, lyssna alla på att säga, det ska ni göra. Men ni ska också titta in på Ett Babys Podcast på Instagram för lite mer information. Vi är snart tillbaka, ta väl hand om er. Tack och hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.